Kalla krigets slut och därefter, sidan 159. När Michail Gorbachev 1985 kom till makten i Sovjetunionen lanserade han genast förändringar. Dels perestrojka, en viss marknadsorientering, det vill säga privat ägande och fri prissättning av det ekonomiska livet. Dels glasnost, öppenhet inom medierna och kulturlivet. Han hade insett att Sovjetunionen inte hade råd med den dyra kapprustningen med USA och förordade därför kärnvapennedrustning. USA och president Reagan var till en början avvisande, men snart visade det sig att Gorbachev var beredd till stora eftergifter för att få till stånd nedrustningsavtal. Relationerna till USA blev därför mer avspända än någonsin tidigare. Han drog 1989 tillbaka de sovjetiska trupperna från Afghanistan och deklarerade att Östeuropas länder själva fick besluta om sina politiska system. Detta ändrade helt förutsättningarna för kommunistregimerna där. De kunde inte längre räkna med sovjetiskt militärt stöd om folkliga protester eller frihetskrav skulle hota dem. Brezhnev-doktrinen, sidan 139, hade spelat ut sin roll. Bildtexten upp till höger. En östtysk gränsvakt får en ros. Berlinmurens fall den 9 november 1989 blev startskottet för den tyska återföreningen. Kommunistväldet i Östeuropa faller, sidan 159. Ungern var först i Östeuropa med att utveckla demokrati. I maj 1989 klippte den ungerska regimen ner taggtråden vid gränsen mot Österrike. Det fick en stark symbolisk betydelse och inom loppet av ett halvår föll alla östeuropeiska kommunistregimer ihop. När östtyskar från sommaren 1989 i tusental kunde resa via Ungern till väst fungerade inte längre Berlinmuren som lås. Sidan 160. Pressad av stora demonstrationer och utan stöd från Gorbachev kunde den östtyska regimen inte göra annat än att öppna muren den 9 november 1989. Ett år efter murens fall var Tyskland återförenat och två år senare var Sovjetunionen upplöst. De flesta östeuropeiska länder utvecklades snabbt till demokratiska flerpartistater och övergick också till marknadsekonomi. Det mångnationella Jugoslavien delades 1991-92 upp i ett flertal stater med ett förödande krig som följd. Se tema sidan 221. Tjeckoslovakien delades 1993 fredligt i Tjeckien och Slovakien. Efter Sovjetunionens upplösning ville de östeuropeiska länderna gardera sig mot att Ryssland i framtiden på nytt skulle kunna bli ett hot och sökte medlemskap i både EU och NATO. Sovjetunionens upplösning och kalla krigets slut. Den frihetsprocess som skedde i de östeuropeiska länderna fick en motsvarighet också inom Sovjetunionen. Många nationaliteter, till exempel ukrainare, georgier och armenier, ville ha självbestämmande och de baltiska länderna krävde total självständighet. Gorbachevs politik innebar att Sovjetunionen drog sig tillbaka från övriga Östeuropa. Detta och kraven på ökad frihet inom landet sågs med oblida ögon av gammaldags sovjetiska politiker, militärer och säkerhetstjänsten KGB. I augusti 1991 försökte de avsätta Gorbachev genom en statskupp. Kuppmakarna hade räknat med motstånd från reformvännerna, men inte från höga militärer. Utan tillräckligt militärt stöd kunde de inte slå ner de demonstrationer mot kuppen som följde och tvingades ge upp efter några dagar. Resultatet blev en total förändring av Sovjetunionen. Reformsinnade personer med den nyvalde ryske presidenten Boris Jeltsin i spetsen blev nu makthavare. Förra årets slut blev alla sovjetrepubliker självständiga och kommunistpartiet förbjöds. Flera tidigare självständiga länder som Estland, Lettland och Litauen återfick sin självständighet, men också helt nya länder bildades. Se karta. Därmed upphörde det väldiga sovjetiska imperiet. Det planekonomiska systemet ersattes i de flesta länderna av en fri marknadsekonomi. Därigenom försvann grunden för konflikten mellan det kapitalistiska och demokratiska väst och det planekonomiska och kommunistiska öst. Kalla kriget var slut. På sidan 160 en bildtext längst ner till vänster. Michail Gorbachev ville modernisera det sovjetiska systemet för att det skulle bli effektivare. Hans reformpolitik gjorde honom mycket populär både i Östeuropa och i västländerna. Här ses han omgiven av en entusiastisk folkmassa under ett besök i Prag. Resultatet av hans politik blev tvärt emot vad som var hans avsikt, Sovjetunionens upplösning. Åter till sidan 161. Här finns en bildtext uppe till höger. När Sovjetunionen 1991 upplöstes blev samtliga sovjetrepubliker självständiga stater. Vissa av dem, till exempel Estland, Lettland och Litauen, hade varit självständiga under hela mellankrigstiden, medan andra endast varit det under några år efter första världskriget. I modern tid, till exempel Vitryssland, Ukraina, Georgien, Armenien och Azerbaijan. Åter andra, till exempel Moldavien, hade aldrig varit självständiga. Ryssland övertog Sovjetunionens stormaktsstatus under Vladimir Putins presidentperiod 2000-2008. Försökte Ryssland använda sin ekonomiska makt till att dominera grannländerna. De centralasiatiska republikerna och Vitryssland blev snart diktaturer, medan de flesta gamla sovjetrepublikerna i Europa blev demokratier eller, som Ryssland, halvdemokratier. Världen efter 1989. Från terrorbalans till terrorhot. Sidan 161. Så länge Östeuropa styrdes av kommunistpartier kunde inga samhällsproblem lösas demokratiskt. Efter kalla krigets slut kom på flera håll i Europa gamla motsättningar mellan nationaliteter upp till ytan. Mest uppenbart var detta i Jugoslavien men även i Kaukasusområdet mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Sidan 162. Genom Sovjetunionens fall gjorde demokratin landvinningar i Europa, men i andra delar av världen, till exempel de arabiska länderna, förblev demokrati något högst ovanligt. Den internationella terrorismen. Politiska mord och terrorhandlingar har alltid förekommit i historien. Under 1900-talets senare halva uppstod begreppet terrorism, det vill säga att någon utför terrorhandlingar för att oskyldiga ska drabbas. Den mest omtalade terrororganisationen är den islamistiska nätverksorganisationen Al-Qaida, grundad i Afghanistan under den sovjetiska ockupationen på 1980-talet, sidan 133. När den islamistiska talibanregimen 1996 tog makten i Afghanistan övergick Al-Qaida till att bekämpa USA och amerikanska intressen i Mellanöstern. En rad terrorhandlingar mot amerikanska ambassader utfördes under 1990-talet. Den 11 september 2001 kapade islamistiska terrorister ett antal flygplan med hundratals passagerare och flög planen rakt in i World Trade Center i New York och försvarshögkvarteret Pentagon i Washington. Vid explosionerna dödades inte bara kaparna utan också cirka 3000 oskyldiga, vilket var terroristernas önskan. Spåren ledde till Al-Qaida och Afghanistan. Efter terroristangreppet mot New York och Washington förklarade den amerikanske presidenten George W. Bush krig mot terrorismen. På det internationella planet innebar detta att USA med allierade skulle bekämpa terrororganisationerna genom att spärra deras bankkonton och förstöra deras baser och träningsläger. Problemet var att hitta de ansvariga. USA ansåg att den talibanska regimen i Afghanistan var huvudansvarig och hösten 2001 ingrep USA och NATO militärt och störtade talibanregeringen. De som inte var afghaner men misstänktes för terrorism fördes till den amerikanska militärbasen Guantanamo på Kuba. Flera kom att utan rättegång få tillbringa flera år i fängelse. Sidan 163. Efter talibanregimens fall hösten 2001 förlorade al-Qaida sin ställning, men de följande åren genomförde andra islamistiska grupper liknande terrorhandlingar, men med färre dödsoffer på flera håll i världen, bland annat i Madrid, London, Amman och Bombay. Det finns på sidan 162 en bildtext till vänster. Attacken mot World Trade Center 11 september 2001 markerar en ny typ av terrorism. Två kapade flygplan flög med kort mellanrum in i tornen. Explosionen och flygbränslet förorsakade en så våldsam brand att byggnaderna rasade ihop efter en timme. Cirka 3000 personer förlorade sina liv genom dådet. Åter till sidan 163. Kuwaitkriget och Irakkriget. Iraks diktator Saddam Hussein ockuperade 1990 grannlandet Kuwait. Det var första gången sedan andra världskriget som en självständig nation och FN-medlem blivit erövrad av ett annat land. När Irak vägrade dra sig tillbaka beslöt FN på USAs förslag att befria landet med vapenmakt. En stor FN-styrka med USA i spetsen kunde 1991 häva den irakiska ockupationen men ockuperade aldrig Irak. Saddam Hussein kunde därför sitta kvar vid makten. År 2002 anklagade USA Saddam Hussein för att gömma undan massförstörelsevapen för att kunna terrorisera andra länder. Med president Bush som drivande kraft och med stöd av flertalet NATO-länder, men utan FNs medgivande, invaderade amerikanska och brittiska trupper i Irak 2003 och avsatte Saddam Hussein. Några massförstörelsevapen kunde inte påträffas. Planen var att installera en demokratisk regim och sen dra sig tillbaka. Detta visade sig inte vara möjligt, bland annat därför att USA hade upplöst den irakiska polisen och militären. Ingen höll ordentlig ordning i landet. När motsättningen ökade mellan olika muslimska grupper drabbades landet av återkommande terrordåd, ofta så kallade självmordsbomber, i folkmassor. Saddam Hussein dömdes 2006 till döden av en irakisk domstol och avrättades. Bildtexten är det till höger. USA och dess allierade i Irak har haft stora problem att upprätthålla säkerheten. Här griper amerikanska marinkårssoldater några män i staden Tikrit, norr om Bagdad. Sidan 164. Det nygamla Ryssland. Det nya Ryssland, en federation, fick överta Sovjetunionens plats i FNs säkerhetsråd och dess kärnvapen. President Jeltsin stärkte presidentmakten och lät snabbt sälja ut statliga bolag. Mänskliga rättigheter, politisk demokrati och ekonomisk frihet garanterades de ryska medborgarna, men i praktiken var det svårare. Ett antal personer, oligarker, lyckades på kort tid roffa åt sig stora rikedomar. Bristen på varor i affärerna upphörde, men brottssyndikat och korruption fortsatte att spela en betydelsefull roll i landets ekonomiska liv. När det lilla bergslandet Tjetjenien på Kaukasus norra sida försökte göra sig självständigt från Ryssland lät Jeltsin kuva upproret med militära medel, vilket ledde till ett flerårigt blodigt krig och stor förödelse i Tjetjenien. På nyåret 2000 överlämnade Jeltsin makten till Vladimir Putin, en tidigare KGB-officer, sidan 136. Putin fortsatte samma politik i Tjetjenien, men slog i andra avseenden in på en nygammal kurs. Han begränsade snart demokratin genom att ytterligare centralisera makten, tysta medierna och ta kontroll över domstolsväsendet. Putin såg med gillande på sovjetsystemet och lät den gamla sovjethymnen bli rysk nationalsång. Under hans styre blev också utrikespolitiken mer traditionellt storrysk. Marknadsekonomin fick fortsätta att frodas, men också den utbredda korruptionen. Sidan 165. Presidenten lät oligarkerna sköta sig själva så länge de inte blandade sig i politiken. En ny medelklass började växa fram, även om huvuddelen av befolkningen förblev fattig. Putin åtnjöt en stigande popularitet. Som exportör av olja och gas kunde den ryska staten notera allt större inkomster när världsmarknadspriset steg brant på dessa produkter. För Putin gav detta nya möjligheter till inflytande över grannländerna. Vid presidentvalet 2008 efterträddes Putin av den kandidat som han själv nominerat, Medvedev. Oppositionen, men också fristående valobservatörer, protesterade och menade att presidentvalet var riggat. Det finns en bildtext på sidan 164. Under sovjettiden firades varje år 9 maj segern över Tyskland i andra världskriget med en militärparad på Röda torget i Moskva. Därpå försvann militärparaderna, men efter att Vladimir Putin blivit rysk president återinfördes de. Bilden visar en del av paraden försedd med sovjetiska symboler, 9 maj 2008. Åter till sidan 165. Frågor till texten. 1. Varför ville Gorbatjov reformera Sovjetunionen? 2. Varför öppnades Berlinmuren? 3. Varför genomfördes en kupp mot Gorbatjov? 4. Vilka är de utmärkande dragen för internationell terrorism? 5. Se på historiska kartor över Sovjetunionen och jämför med dagens situation. Vilka är de viktigaste skillnaderna? 6. På vilket sätt kan man säga att Putins Ryssland byggde på både gammal rysk och sovjetisk tradition? Diskussionsfrågor. 1. Knappast någon, inklusive experter, kunde förutse kalla krigets slut. Vad kan vara orsaken till det? 2. När Sovjetunionen upphörde försvann det stora ryska imperium som funnits i över 400 år. Vilken betydelse kan det ha haft för ryssarnas syn på sitt eget land och på grannländerna? 3. Hade den internationella terrorismen kunnat undvikas? Hur? 4. Varför kan inte FN fungera som en världspolis? 5. Har världen blivit fredligare efter kalla krigets slut? Motivera svaret. Sidan 166.